Vi har ju båda sett det första avsnittet av ZTV, det stora experimentet.
Ja.
Det stora tv-experimentet.
Just det, på SVT.
Har du något att säga eller?
Det verkade så kul. Jag önskar att jag kunde ta mig an en ZTV-kritisk hållning, men jag kan inte det. Det påminner också om, för mycket om Cyklopernas land som jag är med i.
Just det.
Det verkar vara så kul. Önskar jag hade jobbat där. Återigen född för sent.
Också för kul att kolla kul. På. Vad kul det var att komma hem från fritids. Bred några riktigt bra mackor. Och så satt man där. Sappa mellan ZTV och MTV.
Men var ZTV när vi var små? Då upplevde jag att det bara var musikvideor. Inga roliga program.
Nej, jag minns nog inget sådär på rak arm. Jag minns det bara som en musikkanal. Men exakt. Vi missade så delen.
September 2004 så förändrade de utbudet.
Just det. Och innan dess var det mer roliga upptåg.
Exakt.
En plantskola. Så som P3 brukade vara, va? Att man var så här kan man etablera sig.
Just det.
Men nu är det väl TikTok som är det.
Ja, P3 är väl fortfarande det lite grann. Man blir kvar. Här kan du leva och dö. Det är ett växthus.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på P3-klubben. En podd om det viktigaste från kulturveckan med mig, Nanna Olasdotter Hallberg och Moa Wallin.
Hej och välkommen!
Ja, tack!
Vet du, Moa, det hänt igen. En ny glad medborgare har köpt in en staty på eget bevåg.
Okej.
Okay. Den här gången är det inte den här storbystade sjöjungfrun i Danmark.
Just det.
Utan nu är det en 10 meter hög Michael Jackson-staty i Ängelholm som någon har köpt in. till liksom bara... Eller jag vet inte, man
har Michael Jackson någon koppling till Ängelholm?
Nej, utan det är bara att den här personen verkligen, verkligen gillar Michael Jackson och vill sprida glädje. Den är liksom en kvarleva från 90-talet när Sony Music lät bygga då 10 identiska statyer för att marknadsföra Michael Jacksons album History, Past, Present and Future, Book I, tror jag att det heter. Men Kristoffer är inte här så ingen kan faktiskt kolla det. Och då har han då köpt in den som en god medborgare.
Okay.
För att han vill tycka att Michael Jackson är så jävla bra bara. Men man vet inte var han ska stå än.
Nej.
För kommunalrådet, moderaten Robin Holmberg, han är försiktigt positiv. Även om han då vill lyfta att det kan bli problematiskt på grund av anklagelserna. Du vet, mot sexuella övergrepp.
Ja, just det. Ja, men det här är ju verkligen den nya kulturpolitiken. Nu kommer de, mecenaterna. Med sin egen goda smak.
Det är också roligt att den kanske står där i 70 år.
Ja.
Och så är man så, varför har vi en Michael Jackson-staty i Ängelholm av Vasaland? Jo, för det var en kille här som gillade Michael Jackson. Det blir väldigt godtyckligt. Ja. Sen också när liksom, nästa våg av så statyer ska rivas. Att man så demonstrerar.
Just det.
Då är det inte att man demonstrerar mot kanske staten som har valt att sätta dem där. Utan en så här godtycklig riking som hade feeling.
Just det.
Det kanske blir bättre också, jag vet inte.
Ja, kanske.
Tveksamt. Vad hade du köpt för staty?
Jag när en dröm om att en staty av mig själv ska placeras i Sala kommun.
Du hade aldrig accepterat statyn som gjordes av dig.
Jag hade gått dit på natten och filat den så att den blev smalare.
Vem som än hade gjort den här statyn hade du blivit rasande på? Du hade känt att det var ett attentat?
Jag får göra den själv.
Ja, du får göra den själv.
Helt i guld. Ska den ut på torget i Sala.
Längtar. Min favoritstaty är den som hon gjorde Greta Garbo och ställde ut i skogen någonstans.
Varför?
För att hon var så hemlig.
Just det.
Så att det finns
att
en staty
i Lund,
någonstans i skogarna.
Okej, okay. Men gud, vi måste hitta den.
Vi måste hitta den.
Ja.
Jag tror redan att den är upphittad. Men vi borde åka dit.
Ja.
Kul projekt.
Verkligen.
Den heter The Statue of Integrity.
Det ska min också heta. VM-festen fortsätter, Anna.
Oh.
Vi har ju fått vår tränare, din och min tränare, äntligen.
bokmal, va?
Mm. Och du och jag har ju jobbat väldigt mycket med kulturfrämjande insatser för män. Yep,
absolut. Vi hade kanske gjort mest i Sverige för det, skulle jag
absolut,
vilja påstå.
Som vanligt. Så det är bara vi två som jobbar på. Och Graham Potter nu då. Vi hade ju till exempel en läsande fotbollsspelare här. För att uppmuntra män. Att läsa lite mer. Och Graham Potter, som är tränare då för det svenska herrlandslaget i fotboll, var med i Kulturnytt och berättade om hur viktig kulturen är för sammanhållningen i ett lag.
Mm-hmm. Vad med kultur gör att det blir fler mål?
Det är inte så lätt att säga om du gör kultur, det går till mer mål. Det är ett del av hur vi kan tänka som ett lag. Ta på en känsla av rädslan.
Tråkigt ton från reporten.
Ja, men vad man älskar en britt alltså.
Ja.
De vet hur man gör det.
Ja, ja.
Kulturen.
När man tränade för Östersund och gjorde de framgångsrika så fick spelarna dansa Svansjön och krokimåla.
Underbart.
Mm.
Vad ska han hitta på nu för kul?
Men Sverige har tyvärr en så kort upplandningsperiod för VM ju. Men har du någon snabb kultur på recept för dem?
Ja. Jag skulle vilja sätta upp en pjäs med dem. Alltså jag tänker lite som när Lars Orén åkte till fängelset och satte upp 7-3. Jag tänker att jag kan sätta upp något liknande. Fast med fotbollsspelarna. Och förhoppningsvis slutar det inte i mord.
Nej, frågan är om du hinner det. Börjar ju snart juni.
Det kanske blir till nästa VM. Jag har lite fullt upp.
Ja, verkligen. Och de också.
Jag tycker att det skulle vara kul. Vad hade du själv gjort?
Jag tänkte på Werner Herzogs skurkskola. Alltså hans tips för att bli en framgångsrik regissör är att då ta en period av att tjäna pengar ute i verkligheten på okonventionella sätt. Typ arbeta som vaktmästare på ett mentalsjukhus eller att mjölka kor på en ranch. Det tror jag hade varit bra.
Ja, för fotbollsspelarna att de får komma tillbaka med lite verklighetsförankring.
Ja.
Många av dem har ju liksom aldrig typ skött sig själva. De har liksom ett schema, de får mat serverad, de får sina kläder tvättade.
Ja, och det enda sättet att bli en riktigt, riktigt, riktigt bra fotbollsspelare är ju också att ha levt ett hårt liv.
Mm.
Vilket väldigt få svenska fotbollsspelare har. Men det är så med Ronaldo och Messi, att det är så, ja, de lärde sig spela fotboll i slummen under knivhot.
Typ. Vad sjukt, var det så för Messi också?
Mm.
Kanske.
Mm. Men det här är inte heller den enda kulturfrämjande insatsen för män som har skett på sistone. Erling Haaland.
Vilken kille, va?
Den norska fotbollsspelaren. Han har köpt en bok för 1,3 miljoner.
Han har själv typ nästan aldrig läst en bok.
Nej, nej.
Men lägger en stor summa på att få in... Alltså jag skulle vilja säga, vad hette boken? Det är som en typ Njal saga, fast inte den. Alltså en gammal, skitgammal bok.
Just det.
Vi pratar flera hundra år säkert. 1200-talet.
Mm.
Snorre Sturasons kungasager.
Mm.
Ah, vilken jävla banger, va?
Ja.
Den vill man läsa.
Absolut. Det kan man göra då i hans hemkommun, dit han har donerat den.
Mm.
För att främja läsandet.
Underbart av honom.
Nu vänder det för männen.
Ja, det enda synd är ju bara att han själv inte läser. Man önskar bara att han också öppnar en bok.
Han kanske hinner sen efter karriären.
Just det. Å andra sidan är väl det ingen som har så mycket tid som fotbollsspelare och artister, va? Det är det enda de har. De har så mycket tid.
Mm. Det sa ju vår fotbollsspelare.
Ja, det är därför de spelar så mycket dataspel, tv-spel.
Ja.
För de har oceaner att fylla. Öppna en bok.
Mm.
Vad vill du ge dem för bok då?
Vilken bok skulle jag ge?
Men jag vill själv läsa Sonny Åkesson. Uh-huh. Dikter. Hon fyller ju 100 nu. Mm. Mycket snack.
Tror du?
Ja, jag tror att det kan vara bra. Med dikter. Okay. Jag tror att det kan nå in
dem. De är så korta.
Ja. Mm. Man behöver inte ha så bra attention span.
De läste Karin Boye, VM 94.
Mm. Det är bra.
Något,
Den är lite som Odysseen. Man får en känsla av att man ska ut på ett äventyr. En resa. Strida.
Musik.
Oändligt, det var stora äventyr. Det har kommit en fråga, Moa.
Ja.
Måste vi fortfarande svettas in våren? Borde vi någonsin göra det?
Jag svettas inte in våren.
Man ska svettas in våren. Frysa in hösten.
Jag gör tvärtom alltid. Det funkar jättebra för mig.
Man blir sjuk. Man blir kall. Jag gjorde det här om dagen. Jag blev så kall så jag fick migrän. Satt och spände mig i solen. Det är inte varmt. Man ska på sig mycket, mycket kläder på våren.
Mm.
Det är svårt. Man vill ju bara kasta av sig palterna. Visa lite hud.
Jag orkar inte se mina vinterkappor. Nej du. För mig blir det tvärtom.
Du har ju också alltid samma kläder innesmyta. Du kommer in, alltså som en högstadieelev, det är ju väldigt kort. Kommer in, har på dig liksom en hel outfit, jacka allt. Tar inte av den?
Nej, nej.
Sitter här inne, fullt påklädd.
Absolut.
Jag själv sitter i något litet slinkigt linne, eller idag t-shirt.
Du byter alltid skor också. Mm,
ofta, jag har ju mina inneskor här. Mm. De är så fina.
Mm.
Men de går väldigt ont att gå i. Får stora köttsår som inte läker på månader.
Oj.
Så jag kan bara ha dem begränsade stunder inomhus.
Mm. Mm. Det tycker jag att våren är den stora tiden för. Köttsår på fötterna och att frysa.
Det är verkligen jobbigt med köttsår.
Det sa du ett sanningen så.
Ja. De blir jobbigare och jobbigare.
Vad ska du ha för vårstöd?
Du vill inte prata mer om mina köttsår. Jo, jag ska ju se ut som Birgit Bardot.
Ska du?
Men det är så svårt.
Gud vad kul.
Det är så svårt.
Ja, du måste typera håret.
Jag måste typera håret mycket mer än vad jag gör.
Ja.
Och jag måste...
Oh, det är en väldigt, väldigt bra stil.
Ja.
Jag tillbringade en del tid i Paris, eller i Frankrike generellt, förra året. Då hade jag väldigt mycket den stilen.
Alltså
den kortaste tumnikan man kan tänka sig. Mm. Och sen ballerinaskor, typ ett hårband eller huckla och solglasögon.
Ja.
Stort lockigt hår.
Jättefint. En annan fråga är ju om huckla. Är det trendigt igen?
Evergreen. Huckla. Man kan alltid ha det.
Ja. Det funkar i alla lägen. Huckla.
För det är inte tillräckligt många som någonsin kommer bära huckla för att det ska bli otrendigt.
Nej.
För att man alltid känner sig lite utklädd och väldigt självmedveten i huckla.
Som en påsk.
Så det kan man alltid ha.
Ja, verkligen. Verkligen.
Förutom på påsken. Det misstaget har jag gjort en gång. Ja. Att jag hade det på skärtorsdagen. Som en stilgrej. Det blev ingen bra.
Nej, men annars. Ett huckla är alltid rätt.
Ja.
En kulört färg.
Stora solglasögon till. Jag vill inte se ett enda par små solglasögon det här året. Stora fyrkantiga. Kanske tonade. Jag vill att glaset ska tonas. Det ska inte vara samma färg på hela glaset.
Nej. Jag har svårt med solglasögon att jag bara passar ett enda par. Och de är väldigt hysteriska. Det är loggor över hela ögonen. Alltså jag kan liksom aldrig på mig dem och se lite chill ut. Det är svårt.
Mm. Mm. Men om du tar på ett huckle, då tar de ut varandra.
Just nu pågår en debatt i Danmark. Vem som egentligen är dansk.
Mm-hmm.
Juridiskt, kanske du tänker. Eller kulturellt.
Ja.
Nej. Inte Danmark du. I Danmark så går de rakt in på debatten om blod, biologi och gener.
Okej.
Väldigt danskt.
Piggar upp.
Allt börjar då med att den danska politikern Nadja Nathalie Ekassen, kanske hon heter, från Borgens parti. Hon twittrade sommaren 2025 om att hennes folketingskollega Samira Nawah inte var dansk. Hon tillhör inte samma parti som du kanske kan ana. Samira har alltså rötter i Afghanistan.
Mm.
Och då skrev Nadja Nathalie Isaksen så här på X. Samira har fått ett dansk statsborgerskap i gåva av den danska befolkningen. Men det går henne icke till dansk, kun juridisk. En katt blir icke till en häst, bara för det är den född i en hästall. Förstod du? Ska jag försöka läsa på svenska?
Nej, men det här var jättebra. Och det talar ju för den här faktan som du berättade tidigare.
Mm.
Att man bara behöver lyssna på danska i 16 timmar för att bli flytande i det.
Ja, du tyckte jag var så bra.
Ja, det var toppenbra. Verkligen.
Jag gjorde mitt bästa. Jag har alltså börjat se lite då på DR för att jag vill lära mig danska.
Mm.
Men för alla er svenska då, förlåt, som inte förstår danska, så säger hon typ så här i tweeten. Eller i exet, eller vad fan man säger. Samira har fått ett dansk medborgarskap i gåva av den danska befolkningen. Men det gör han icke till dansk. Kun juridisk, det förstår jag inte.
Bara juridiskt.
Ja, bara juridiskt. En katt blir inte en häst, bara för den är född i ett stall.
Det är så kul med den danska debatten för att den svenska alltid känns så småputtrig i jämförelse. Alltså här dundrar någon in och pekar ut en person som... Absolut inte dansk.
Mm.
Jessica Stegruds tweet om att det är intressant att bara vara två persier står i agenda och diskuterar svensk kultur. Det är den upphöjd till 1000.
Det var också att det här intressant sen när man såg det diskuteras i DR. För då var det tre vita män som satt och diskuterade.
Mm.
För det började då med två kvinnor. Det är den här kvinnan som anklagade en annan kvinna. Och sen så får då i och för sig partiledaren för Nadja Nathalie Isaksens partiledare då, Lars Borg Mathiasen. Han fick frågan om han höll med på ett klipp som cirkulerar på X då. Då svarade han så här.
Det kommer jag inte att förhålla mig till i dag, vad det har utsagt av alla politiska. Så om det är fler frågor till den här saken,
det är det. Helt sikkert. Du har framlagt en hel.
Tack för det.
Den här 16 timmar räckte inte till för att förstå helt, men han vill i alla fall inte varken dementera eller bekräfta om han var dansk.
Han vill inte förhålla sig till frågan.
Ja. Och det här har då fått det att bryta ut en debatt i Danmark om danskhet sitter i blodet.
Okay.
Den borgerliga debattören då, Julia Grove, hon la sig i debatten för att bryta tabut som hon menar då finns i Danmark om att prata om jord och blod. Vi kan höra henne intervjuad i Borli Tabrits podd.
Men man kan godt bli en del av den folkestamme utan att ha blod.
Ja, det menar jag gott du kan. Alltså du... Altså, hvis vi så skal være helt tekniske, så kan man så sige, nå okay, jamen, du er så ikke lige den genklynge, vi hører til.
Mm-hmm.
Det er jo bare faktum.
Mm.
Det er der ikke noget galt i.
Mm.
Men du kan godt assimilere dig ind i den kultur, vi har.
Hun mener altså, at man forbisat frågan om biologi længe, når man pratat om danskhet. Alltså att det ursprunget är förfädrar och det är blod, mm. men det går att assimilera sig in i då den danska gemenskapen, men den bygger på blod och förfädrar. Typ om du adopterar till exempel, kan du assimilera dig in i det?
Mm.
Ja.
Det är ju en debatt som man blir lite uttråkad av, kan jag känna. Alltså det är inte så att jag lutar mig in och vill höra den här personens definition av danskhet eller svenskhet för den delen heller. Alltså det är ett tecken i tiden att högern på många sätt är den nya woke-vänstern. Att det här är liksom hennes sätt att vilja bryta tabun, bryta normer. Och att det då är att prata om.
Men det är också i DR-programmet Deadline, som är någon form av debattprogram, så har de då kallat in två stycken som ska debattera dansblod. Ingen av de här två kvinnorna som startar debatten, utan två då vita män. Så att, vilket jag också tycker känns, alltså apropå då det du tog upp med vilka var det?
Parisa Lillestrand och Löven Redar.
När de stod och pratade om vad svenskhet är. Mm. Men här så är det då tre vita män. Det känns också
eller det var en debatt om kanon de pratade om. Det handlade inte om svenskhet.
Men det känns bara så typiskt danskt. Det hade typ inte gått igenom i Sverige. Att man hade varit för ängslig på SVT. Då, att bara, ser det verkligen så bra ut att vi tre vita män sitter och pratar om det här?
Det.
Inga problem med Danmark.
Nej.
På ena sidan står då Rasmus Munk Søndergaard som är debattör och advokat. Och han argumenterar för att blod är avgörande när det kommer till historia genom att ta oss ända tillbaks till jägarsamlartiden. Vi kan höra hur det låter.
Är genetik, biologi, blod avgörande för om man är dansk eller
ej? Jamen det är det. Det är ett folk som har varit i Danmark, visar vår stjärneforskare Eske Villerslev, att danskarna som folk har varit i Danmark i omkring 4800 år. Han har för nyligen revolutionerat arkeologien og vores forståelse for, hvem vi er og hvor vi kommer fra, gennem at bruge gensekventering, hvor han går tilbage i tid.
Hvad siger han om forskning her?
Ja, men han mener då at om du fyller på Danmark med andre mennesker end genetisk dansker, så får du også en anden kultur end tidligere. Og han argumenterer mer här för att liksom, genom att hänvisa till nya jägarsamlarrön. Alltså att människor i Danmark slutade vara jägarsamlare, inte för att det kom människor med nya idéer och typ jordbrukskunskaper som de lärde varandra. Utan istället så trängde de undan människorna som levde som jägarsamlare. Mm. Och det kom då herdefolk. Och då menar han att de hade med sig den danska kulturen. Och det var liksom människorna och inte idéerna som byttes.
Just det. Och att det var genetiken då som låg bakom.
Exakt.
Hur man utövar kulturen. Ja, okej. Ja, för det är ju verkligen en sån tydlig linje i Sverige, att man kan prata om liksom andra kulturer, men inte andra gener. Inte annan biologi.
Nej.
Det är därför jag ofta tycker att sån här debatt blir så trist, för att det handlar ju jättemycket om feeling bara.
Mm.
Alltså att man själv har en känsla av vad som är svenskt eller danskt. Att det är lite som att höra en person prata om vad den har drömt om. Alltså som man uppskattar när det är en person som man är intresserad av. Men att höra en random persons definition av svenskhet är liksom rakt av supertråkigt bara.
Men det är också någonting med jägarsamlar-communityt som jag då är tillhör. som är, alltså, det kan ju hända att det stämmer det han säger, att det var de här herdarna som trängde ut och bla bla bla, men det finns ju massa andra historiska exempel när det har skett tvärtom. Alltså till exempel hur vi blev kristna var ju inte att det kom massa kristna hit och trängde undan de liksom asatroende, utan det var ju att det kom idéer. Alltså det blir roligt att man gör, och jag är själv skyldig till det här, att man tar en liksom historisk händelse då, eller ett skeende från just stenåldern, och dra på jättestora växlar för hela samhällsdebatten idag, eller på hur det ser ut idag, och använder det som någon slags lackmuspapper, bara för att det hände så då så kommer det ske nu, medan det finns massa exempel på det motsatta, alltså till exempel lerkärl till exempel. Det var ju sånt som spred som kunskap, det var ju inte bara att man trängde ut varandra, men istället så väljer man att fokusera en grej, och det har liksom hela vårt community, jägarsamla communityt, alltså har problem med det. Jag tänker på till exempel, det kom en bok som jag tror att jag pratade om, en it-bok i sammanhanget, som heter Början på allt av David Garber och David Wengrow. Du känner till den, va? Det är en sån orange bok som kom för några år sedan som blev liksom en stor, och de pratar om problemet med att använda just stenåldern för att måla upp sin egna bild av historien, men också då samtiden. Tanken då på att ursprungsvagga är nyckeln för att förstå oss idag. Och författarna till den här boken menar att det inte är så enkelt som de olika lägrena vill framstå. Det här har pågått jättelänge.
Det är en väldigt rimlig hållning, upplever jag.
Ja, men lite grovt förklarat så kan man säga att 1700-talsfilosofen Rousseau, hans bild av stenåldern var liksom väldigt paradisiskt, ett urtillstånd som vi ska tillbaka till typ. Och det står emot den brittiska filosofen Thomas Hobbes, som föddes 1588 och beskrev stenåldern som en fruktansvärt primitiv och djurisk tillvaro. Och la det lackmuspappret på hur det är idag utifrån det. Och sen så drog de här båda två sådana bilder som var ganska dåligt underbyggda till sin spets för att göra olika politiska poänger i sin samtid. Och det har såklart även jag gjort mig skyldig till, och såklart även den här danska advokaten och debattören Rasmus Munk Sarregård. Och den här kultursynen han ger uttryck för, den kallas etnonationalistisk och har liksom varit ett omöjligt perspektiv att lyfta även i Danmark då, sen typ andra världskriget, av uppenbara skäl. Det slutade ju väldigt illa sist. Vi dammade av det tankegodset i det offentliga rummet. Och nu är ju i alla fall Danmark på det igen. Och argumenten fortsatt hålla sig rätt mycket till den förhistoriska sfären. Så jag tänker att vi ska lyssna på ett sista klipp.
Ja.
Vi kan tåle mjölk. Och du kan ju så kika på Europa och så andra städer i världen. Jamen, var blir folk ved med att ha det här enzym där gör att vi kan omsätta laktose upp, och också om vi blir större. Det har kulturelle, alltså uppenbart kulturelle konsekvenser.
Det är en bärande dansk värdi att ikke være laktoseintolerant.
Men det har da enormt vidtrækkende konsekvenser om man kan tåle mjölk eller ej.
Okay.
Att vara dansk, alltså att inte vara laktosintolerant. Okay. För att det är då en genetisk vinst som springer från att Jamanja-herdarna intog Danmark för cirka 4000 år sedan. Och eftersom de då levt på mjölk hade de utvecklat då ett enzym som gjorde möjligt att deras magar för att processa laktosan. Och det skulle då enligt jord- och blodlägret ha skapat den danska kulturen. Du är inne på drömspåret igen.
Ja, precis. Och jag upplever att det finns några hål.
Ja.
Det här resonemanget också.
Men det är också någonting, jag får också en känsla av ibland med Danmark. Att hela det jävla landet bara känns som ett enda stort reach bit för oss.
Ja.
Att det känns som att de gör det här nästan performativt för att göra oss tokiga.
Ja, ja.
Alltså att de så här njuter så jävla mycket nu av att vi snowflake-svenskar kommer bli rasande och gå i taket.
Absolut, ja, det känns planterat, verkligen.
Och de lyckas ju, vad ska man göra?
Ja, gud ja.
Man är ju bara svensk, ingår i den svenska kulturen.
God. Ännu en gång har man fallit för en trollning från främmande makt.
Nej, de är så bra på det. Vad ska man göra? Man får bara ge det till danskarna.
Ja.
Bäst i Europa på trollningar. Det finns ett Instagram-klipp på hon, Samira Nawar. Kommer ihåg henne från början?
Hon som hela, inte är dansk, eller?
Ja, menar när hon kollar på det här klippet och då dricker ett stort glas mjölk.
Det är en kul. Det var roligt.
Ännu en trollning. Ännu en lyckad trollning av danskarna. Moa, tack för idag.
Tack själv.
Och vår producent, du vet vem det är.
Mattias Wallenius.
Och du vet vem vår tekniker är.
Astrid Ankerkron.
Ja, det stämmer. Och vi görs.
Av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Hej då.
Hej då.
produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.